Idag har jag glädjen att hälsa broder Stefan och syster Gabriella välkomna till Vatikanradion.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Berätta, vad för er till Rom?
Ja, det är så att jag har fyllt år för en månad sedan och SUK, alltså Sveriges unga katoliker, ville ge mig en present, en överraskning. Så att jag visste inte så mycket om detta innan, men det hade väl läckt ut lite grann i alla fall. Så att jag förstod ändå att det var en resa på gång. Men vad jag tyckte var extra fint när jag då var på flyget hit nere var att de har bjudit med min syster. Så att det här har liksom öppnat sig undan för undan.
Så du fick inte reda på det förrän på flygplatsen?
Ja, nej, precis.
Så berätta om Rombesöket.
Eftersom det här är en överraskning för mig överhuvudtaget och jag hade ingen aning om detta med aduens, och så började då min syster berätta om att vi har en aduens, och då frågade jag vilken dag det var, och det var den 24 som idag, och då öppnades möjligheter att den 23 som igår firades 40-årsjubileet av Padre Pio i San Giovanni Rotondo. Och då blev jag eld och låg för detta och tänkte, kan vi inte åka ta tåget, nattåget till San Giovanni för att uppleva detta? Och på så sätt så hamnade vi där, och det är jag också jätteglad och tacksam för. Så att vi kom i måndags, men vi har inte upplevt så jättemycket av Rom ännu.
Nej, det måste vara fantastiskt för dig, du är själv franciskan.
Mm. Mm. Och jag har varit där en gång förut för 20 år sedan, men nu har det blivit... Det är så mycket uppbyggt nu alltså. Det har exploaterat enormt. Men också, det är inte bara till nackdel att det har exploaterat, utan de har också gjort så att man kunde följa ner i tomban där han låg, där man kunde få en liten rundvandring genom klostret där han cell och så. För det såg man inte för 20 år sedan, för då var det helt avstängt där.
Så nu fick man ett större begrepp om hur helgonet hade levt?
Ja visst, och de hade också utställt mycket av hans kläder, mässkrudar och allting. Så man fick en jättefin bild, verkligen.
Mm. Vad betyder Padre Pio för dig?
Ja, det är en av de närmsta helgonen som jag har. Det finns en annan franciskan som ligger ändå närmare om hjärtat. Silla vet vilken det gäller.
Förutom Franciscus?
Ja.
Josef,
ja.
Och Copertino.
Vet du, har du hört
San Giuseppe da Copertino.
Vet du varför?
Nej.
Det är därför att det finns ingenting som jag tycker mänskligt roligt som är så roligt som flygning. Och han är flygarnas och astronauternas skyddshelgon. Så därför är han extra kär. Men Padre Pio, varför han har satt ett sånt spår i mig, det är att jag har en film, en 16 mm film hemma i Jonsered som jag fick ifrån en katolsk familj i Göteborg, och jag tror att den här blir översatt på svenska bara för den här familjens skull. Jag är lite osäker på det, men jag tror det, för det finns ett originalljud på tyska i den här, och sen är det då svenskt översättning, och jag har varit så rädd om den, för den har jag säkert haft i 25 år. Så att Padre Pios liv kunde jag långt innan det var liksom utspritt allmänt. Och den här 16 mm filmen lånade jag ut till höger och vänster. Och de visste inte hur de skulle mata de här projektorerna, utan de hackade den så att den blev söndertuggad i början. Men så hjälpte min kusin att föra över den. De gjorde en video av det, så jag har den där videofilmen. Så att Padre Pio har satt stora spår i mig på grund av den här filmen.
Mm. Sen långt tillbaka?
Långt tillbaka, ja.
Inte så speciellt svenskt helgon. Kanske lite svårt att förstå som svensk.
Ja, både ja och nej. Därför att helgon som vi har i våran tid, oftast när man tänker på helgon så tänker man på medeltiden och så. Men varför också Padre Pio sätter sådana stora spår i mig, och likadant som lilla Therese och moder Therese av Calcutta också. Jag menar, det är ju helgon i våran tid. Och det är därför, jag vet inte om det är någon skillnad, alltså om det är så att det är andra kulturer, andra länder. Jag vet inte om det betyder något, att det skulle vara någon nackdel, det tror jag inte. Utan jag tror mer att ett helgon i våran tid, det är det som också man ser också på den här gamla filmen jag har med Padre Pio. Man ser bilar i bakgrunden och sådär. Och det är därför som jag tror det blir så gripbart, för det är nu. Och det är likadant med Johannes Paulus II. Den förre påven, det är också, han är också ett helgon. Det blir också en sån klar
person.
Ja visst, ja visst. Mm. Man ser att det är en person som lever av det han förkunnar själv. Och det ger starka intryck.
Mm. Berätta om audiensen idag. Var det mycket pilgrimer på Piazza San Pietro?
Ja, det var ju fullt. Det var enormt med människor där. Men det var också fantastiskt.
Mm. Hur är stämningen? För man kan ju, när man sitter i Sverige, men det är svårt att tänka sig hur det är. Är det lugnt och stilla? Eller?
Nej, inte alls lugnt och stilla. För det var ju väldigt hjärtligt och glatt.
Ja, ja.
Även om det inte var lugnt och stilla.
Jo, det var lugnt och stilla.
Våra lyssnare kanske bör veta att syster Gabriella är benediktinerna. Och bär den helige Benediktus svarta, vackra dräkt.
Du menar att jag inte har vackra kläder?
Och du bär den helige Franciscus vackra, gråa kåpa. Det hör till saken att ni även är syskon.
Det stämmer.
Det måste vara ovanligt i Sverige att två svenska syskon väljer det religiösa livet.
Jo, jag följde stora syster i spåren.
Nej, det var ju tvärtom. Alltså.
Vad kallas ni i Jonsered?
Ja, vi tillhörde, alltså det finns ju tyvärr får man väl säga att franciskaner alltså är uppdelade i många olika ordnar. Alltså det känner du kanske till med OFM, bröder, konventualer och så. Vi tillhör den allra minsta grenen som heter TOR. Så det är bara 1000 av oss ungefär i hela världen.
Och vad är det som...
Som skiljer oss från andra eller?
Ja.
Inte mycket. Jag menar, det är inte så mycket som skiljer någon. Det skiljer mer ifrån hus till hus än till exempel om vi skulle jämföra oss med någon av de andra franciskanordnarna. Så är det är inte några större skillnader.
Det är inte andligheten.
Nej. Utan det är mer större skillnader individuellt emellan de olika husen runt om i världen kan man säga.
Mm. Och du syster Gabriella, du tillhör Mariadöttrarna.
Ja, det stämmer.
Och ni har byggt ett nytt kloster på Ombergslätten.
Ja, det är för 11 år sedan invigdes det nya klostret.
Var du med från början?
Ja, jag bodde inne innan vi byggde det nya klostret. Var jag med 1,5 år innan.
I Vadstena?
I de här småhusen i Vadstena, ja.
Mariadöttrarna var från början ett kloster i den svenska kyrkan.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Berätta om det, för det är lite spännande.
Ja, det uppstod ju, kan man säga då, vårt liv redan på 30-talet som en livsrörelse inom svenska kyrkan. Där det då var en grupp kvinnor som ville leva klosterliv. Och det var ju inte alls vanligt heller på den tiden. Och en grupp systrar sökte då efter klosterlivets rötter. Och började redan på 60-talet att leta efter Benedikts regel och hamnade då i Trier i Tyskland. Där de också fann då den här speciella Maria-bilden. Som vi då har, Sede Sapientiae, vishetens säte. Som också betyder mycket för oss, just genom Marias enkelhet. Den gruppen systrar som bodde i Vadstena konverterade 1988 till katolska kyrkan.
Hur många systrar var det då som kom?
Då var det en grupp på 10 systrar som då upptogs i den katolska kyrkan.
Hur många systrar är ni idag?
Idag är vi 19, så att det har växt. Och det var det som gjorde att vi också var tvungna att bygga ett nytt kloster. Vi hade först tänkt att bygga ut... Där vi bodde. Men det gick inte riktigt.
Jag minns att påven Johannes Paulus II uppmärksammade just det faktum att er kloster växte.
Ja.
På ett påtagligt sätt. Fort.
Mm. Ja, det stämmer. Det var väldigt många som kom. Det kom nya systrar varje år.
Mm. Är det svenska systrar eller i det mångkulturella katolska Sverige?
Ja, vi är då 19 systrar och vi är 18 som är födda i Sverige. Så vi har en syster som är född i Polen men har bott väldigt många år i både Danmark och Norge.
Mm.
Så att hon är den enda av oss som är döpt i katolska kyrkan.
Den Maria-ikon ni har, jag tycker att den är väldigt vacker för att i glorian, Marias gloria är en Kristus gloria.
Ja.
Och det ser man inte ofta. Varför är det så?
Den är väldigt speciell för den är också väldigt, blev ju utsmyckad också på 1800-talet. Mer där man satte på henne lite mer kläder och sådär. Så att den är speciell i sitt utseende. Men mest speciella med den är ju när man tittar på den. Så tittar inte Maria på oss. Utan hon har sin blick riktad mot sina händer. Som vilar liksom under hjärtat där hon fortfarande bär Jesus. Och det är det som är det väsentliga. Att det är det som hon också säger till oss. Att det är Jesus ni ska se på. Det är han som är den viktiga. Gör som han säger. Det är det centrala i vårt liv.
Och det är även så vi ska göra. Ja. Att vi ska peka på Jesus.
Ja, precis. Med våra liv då. Och genom våra olika kallelser.
När man sitter så nära Benediktus den 16:e som ni gjorde idag. För vad jag förstår så fick ni väldigt bra platser. Mm. Hur upplever man honom då?
Ja, alltså nu tycker jag att han ändå är lite öppnare. Så där, alltså lite mer... folklig än vad man kunde uppleva honom kanske för bara ett tag sedan. Jag har inte varit på någon audiens överhuvudtaget med honom, men jag har sett bilder. Så han inte känt sig så bekväm som Johannes Paulus den andra. Han älskade folket, alltså så han tyckte om när folket, när han såg folk, människomassorna. Men han är nog lite som oss andra, alltså Benediktus, han kan nog bli lite pressad av allt tryck som är runt omkring honom. Men jag får ändå säga att jag tyckte det var jättefint. När de presenterade de olika grupperna från olika länder så strattade han upp handen när de jublade. Så han ville ändå tacka dem för att de var där, och det tycker jag också var en fin gest. Det reagerar vi på också direkt när vi satt där.
Jo, men alla jublade också när vi såg helikoptern som kom. För han kom ju inte från Peterskyrkan, utan han kom ju med helikoptern.
Så då förstod de att det var han som flög då?
Ja, visst.
De
pekade visst.
Upp, så alla jublade när vi såg helikoptern då som kom.
Hur långt innan var ni på Petersplatsen?
Ja, det var drygt 2 timmar som vi stod i kön.
Ja. Men det är väl värt att göra detta. För man har ett sånt tillfälle. Så även om vi hade de bästa biljetterna i den sektionen där vi var, så var det ju många hundra som hade också biljetter till samma sektion. Så man ville ändå komma så långt fram som möjligt. Och då får man ju vara där i tid. Och vi kom nästan alldeles ända fram. Det var bara 3-4 rader för oss, och sen kom biskoparna och sen... Mm. Så det var kanske 10 meter till påven.
Men det var fint att se honom så nära och få uppleva honom.
Ja.
Så det var det verkligen.
Ja.
Mm. Och tusen tack för att ni kom hit och berättade.
Ja, tack så du själv.
Tack.
Välkommen till Jonsered.